Tjena, det är Sebastian Andersson här. Du lyssnar på Genuin Läderkula.
Hallå där ute och mycket varmt välkomna till ett ytterligare ett avsnitt från Genuin Läderkula. Det är 21:a i ordningen. Jag heter Sebastian Persson och med mig har du i vanlig ordning Ludvig Billengren på min högra sida.
Ja, jag är med. Utstår just nu lite tekniskt bekymmer med min mobiltelefon. Men det ska väl inte överskugga den här podden. Det är jätteroligt att vara här igen. Vi stötte på tekniska bekymmer i poddstudion, vilket var värre förra veckan. Men nu är vi tillbaka i bättre form än någonsin. Rent psykologiskt, kanske inte fysiologiskt, men psykologiskt. Björk, höger sida från mig.
Jag har varit sjuk, men här är jag ändå. Allt för Genuin Läderkula.
Sjukdomen har spridit sig som en löpeld i Genuin Läderkula.
Runt det här bordet berätta. Kan man ju säga. Den har gått fram och tillbaka.
Ja, men det känns som att vi alla är hyfsat friska nu. Ni har haft lite senare. Jag kan vara den som startar den. Jag har haft en enmånads förkylning. En långdragen sådan.
För jävligt.
Ja, precis. Och ännu mer för jävligt som sagt att vi inte fick igång podden förra veckan. Men vi har fått en tekniker till hjälp som har hjälpt oss idag. Vilket gör att vi är tillbaka där ute i poddsvärlden igen. Vilket är väldigt, väldigt roligt.
Ska vi tacka vår tekniker?
Sanna Wål nu. En rungande applåd får du här.
Fantastiskt. Och då är det faktiskt fantastiskt. Ja. Det är inget vi skojar om. Den här är riktigt, riktigt fint. Och därmed har vi också ett ganska fullmatat avsnitt i och med att Allsvenskan äntligen återigen är igång. Veckans svenska fotboll, och vi börjar förstås med den fina stormatchen, toppmatchen, där guldet kommer att avgöras. Peking MFF på Östgötaporten.
Vilken match vi har att se fram emot där.
Precis. Det är väldigt spännande av den anledningen också, just att Peking faktiskt förlorade med 6-0 där mot Gnaget. Kommer de kunna hämta sig från det här, tror ni?
Det var ju, jag sa ju innan där att efter Djurgårdsförlusten för dem så trodde jag, eller jag sa ju rätt självsäkert att nej, men det här gjorde inte så mycket för Norrköping. De kommer göra en bra match mot AIK. Där var de ju överkörda. Så det ska ju bli minst sagt intressant att se vad de kan... Jag tror ju fortfarande på att de kommer... De här två matcherna de har haft nu, det var inte det Peking som de faktiskt är. Utan de kommer nog kriga in till det sista. Jag tror det kommer bli en väldigt jämn match.
Jag kan tänka mig det också. Och nu får de ju faktiskt tillbaka också Niklas Eliasson som stod över matchen mot AIK. Av ganska mystiska skäl. Det sades ju att han... inte hade den mentala styrkan för att spela den typen av match.
Vilket är bedrövligt. Då är man en fotbollsspelare då, om man inte kan spela...
Visserligen är han utlånad, men samtidigt nu tillhör jag en annan klubb. Alltså, just för tillfället.
Men jag menar att du kan spela matchen, men du kanske... Skulle du göra mål, absolut. Jag köper att du kanske inte jublar och så, men vad fan.
Du... Jag kan också tycka det är lite pinsamt. Det är ju nästan lite pojklagsnivå på det här. Det är ju, du måste ju som fotbollsspelare kunna spela tunga matcher, och det är ju samma grej. Tänker man gå till, lite rimligt, säga att han går till en klubb i holländska ligan och han till slut hamnar i Ajax. Han kommer ju inte kunna klara av att spela derbyna mot Feyenoord. Det Nej. Finns ju inte en chans för att han, det blir ju jobbigt för Niklas.
Ja, men tänk dig då Niklas, han blir ju i princip ratad här under sommaren av AIK och blir utlånad. Det finns väl inget bättre man kan känna då än att sänka den klubben och göra det bra så att man kommer dit som en bejublad spelare. Man får hatkärlek emot sig.
Ja.
Eller hur? Då har man ändå bevisat kritikerna.
Och bevisat att släkten är värst.
Ja, exakt. Ja. Det är Djurgården har fått känna av igen imorgon. Nej, men också det här just att det finns ju säkerligen, även om en del supportrar, Christian som ni hörde i podden, han är ju ett stort fan av Eliasson, men det finns ju säkerligen andra gnagare som tycker väldigt illa honom i och med att han faktiskt inte har bevisat någonting alls under sin tid i AIK. Och han kom ju som en bejublad spelare i Superettan där han hade ett fantastiskt fint facit, och man trodde ju verkligen att han skulle ta nästa steg och slå igenom. Men kanske var det den mentala grejen där också. Det är ju inte helt lätt att flytta från lilla Falkenberg, HBKs lillebror för övrigt, för någon tänker på det, till Stockholm. Det är ju många som gjort den flytten och inte riktigt fixar huvudstaden med allt vad det innebär.
Det är framförallt inte AIK. Och komma in i AIK, det är som att gå in i en stor klubb i Europa, som man brukar, som de brukar kalla sig. Det är lite den auran kring den klubben. Men det finns ju mycket att prata om, för att Norrköping hade ju vunnit om han var med.
Garanterat. Det hade inte blivit någon sak där.
Det var defensiv pjäs. Han hade ju studsat in 3 stycken baljor. Men vi ska ju knyta an här till MFF Peking. Och det är ju faktiskt sista omgången förra året. Då slog ju Peking just MFF på hemmaplan på Östgötaporten, som det är så fint.
Till och med på Swedbank, sista matchen.
Swedbank var det, jag ber om ursäkt. Swedbank Arena. Rosenberg rött kort. Upprepar sig historien.
Nej, det tror jag väl inte. Först kan ju komma till spel, men det sägs väl att han har rehabiliterat den lilla skadan han ådrog sig där för några matchen, och att han ska vara tillbaka i spel. Och det blir ju väldigt viktigt. Och även Rosenberg har väl lärt sig av sin läxa där, även om han såklart kommer vara fruktansvärt taggad för att spela. Sedan gör det ju mycket, man ska ju inte glömma att Jeremejeff har gjort det fruktansvärt bra i matchen här, och han har ju verkligen visat att det här kan vara en Isak Kiese-Tellin-övergång. Möjligtvis, nu är det ju inte säkert att han säljs för lika mycket, men jag tror ju att han kommer fortsätta att ta kliv i MFF.
Kan det vara en hämtmacka på att det kommer bli ett rött kort den här matchen?
Ja, det tror jag nog. Starta Kalle.
Givetvis. Det hoppas vi i varje fall.
Om man inte gör mål, kan man ta ett rött?
Ja, det är möjligt. Kalle har ju varit i farozonen tidigare.
88 i aggressivitet på FIFA. Lite som man ser honom.
Precis. Jag kan tänka mig att han är ju möjligtvis lätt att hamna i käbbel också. Det var ju han som fick ta en knytnäv av Emi Nouri på försäsongen också. Så att det finns ju någonstans där att Kalle kan tända över. Men kanske är han också smart och är den här retstickan än Christian Paulsson. Så att det är mycket möjligt.
Men vad tror ni då själva? Kommer allsvenskan avgöras där och då?
Jag tror att det kommer att bli ett ganska tråkigt resultat. Jag tror att MFF är för smarta helt enkelt för att det här ska glida dem ur händerna. Så jag tror väl att det blir kanske 1-1 eller 0-0 om inte MFF går segrande striden. Det är ju ganska svårt att hämta sig efter 2 förluster som Peking har där. Och särskilt den mot Gnaget när man blir så pass utskåpade. Och jag tror att många spelare, även om de inte säger det och man såklart tar en match i taget i Norrköping, så tror jag att många tänker att loppet redan är kört.
Ja, jag kan bara instämma.
Och då kanske vi ska gå vidare till Gnaget som faktiskt jagar och verkligen fått upp farten nu under hösten med Shinedo Bassi i storform och det här nyförvärven som de faktiskt fått in. Men framförallt också trebackslinjen där. Vad var det vi brukar kalla dem?
Dressa Mikko.
Exakt. Nisse Johansson i spetsen.
Nisinho även kallad. Lite av en Neymar.
Korvnisse.
Precis, för det får man ju faktiskt säga att även om offensiven har varit delvis bländande i AIK nu sista matcherna, så är det ju faktiskt defensiven som ligger bakom en stor del av framgången.
Det är ju en riktigt viktig match för dem, inte minst för att de verkligen ska hänga med upp i för att de verkligen ska hänga med upp i guldstriden. Men skulle man torska mot Östersund hemma när det verkligen är då det gäller, så tror jag att den här fina perioden de har haft med positiva supportrar så kommer ju bli tvärtom, om vi säger så, minst sagt. Då kan det bli strid i klubben, skulle jag säga.
Ja, både och. Jag tänker väl att jag ser väl knappt att det finns att de skulle förlora den här matchen i och med att de har så mycket medvind. Å andra sidan, nu har det varit uppehåll en vecka. De har ju enbart tränat i princip, och någon spelare har väl varit borta på landskamp och sådär. Men risken är väl att man tappar det flowet där, men det känns inte som det ska vara så mycket. Östersund har redan säkrat sitt kontrakt och de har inte mycket att spela för. Det skiljer ju så lite mellan prispengarna i de mittenpositionerna där, så att det ska väl egentligen bara bli seger för Gnaget då.
Men det skulle ju vara kul om man såg ett Östersund som går ut och kör på samma sätt som man gjorde i öppningen där mot Hammarby borta. För vissa var det ju på konstgräs, nu är det på gräs. Men Det skulle vara kul om de ändå vågade latcha till det lite.
Jo, men det vore ju, men jag har svårt att se att AIK överhuvudtaget ska... Att det, alltså förlust finns ju inte på kartan. Nej. Oavgjort finns ju en möjlighet till, men allt förutom seger ska ju räknas som ett nederlag. Men AIK, vad värderas Alexander Isak till?
Ja, det vet vi inte.
Kanske den mest uttjatade frågan.
Ja. Ja, den är man ohyggligt trött på, för det pratar ju alla om. Det är ganska irrelevant faktiskt.
Men när vi ändå är inne på den frågan, eller Isak Gate där, så vill jag ju bara slå ett slag för att, jag vet inte vad ni känner, men jag har själv blivit så trött på folk som säger att det otroliga med Isak, det är att han klarar av den här pressen att spela i AIK. Jag tycker det bara är skitsnack. Han är 16 år, han har inte haft press någonstans. Inte som att Norling sa första inhoppet han fick göra att Isak, nu ska du hänga en balja liksom.
Nej, men han,
det ligger någonting i det.
Ja, han har inte spelat med press på det sättet. Alltså överhuvudtaget. Det finns ju andra spelare som har betydligt större press på sig. Den Avdic till exempel kom ju med höga förväntningar, men han har inte levt upp till någonting. Han har ju press på sig att leverera. Isak hade inte press från den dagen han gjorde sin första allsvenska match och gjorde en balja. Det är ingen som förväntar sig att Isak ska göra mål var och varannan match.
Exakt, och sen när han fick den flygande starten som han fått, det är liksom, han är 16 år bara där, det är svårt för supportrar. Alltså, det spelar ingen roll vart du lirar, men är du 16 år och du gör din första match, oavsett hur du kommer göra den matchen så kommer du bli hyllad. Det kommer vara stort, liksom. Han har en framtidstalang eller någonting. Du behöver inte går in och gör en balja eller två. Liksom. Men nu har han fått den flygande starten, så att han har ingenting förlorat. Han har bevisat vad han går för. Och liksom, det är klart, han svävar bland målen och kommer fortfarande göra det även om man gör en platt match.
Nästa säsong däremot, det är då man kan börja prata om press på Alexander Isak. För då kommer det vara förväntningar på att han ska göra mål och vara lika bra som säsongen innan. Mm. Men just den här säsongen existerar inte det.
Precis, det är ju först då han satt sig själv i den sitsen i så fall. Medan nu har han ju också som också är säkerligen betydande, det är ju att det kan ju vara en trygghet också att han har gått hela vägen från AIKs ungdomsled och därmed redan har supporternas förkärlek från början som vi pratat om. Och det gör väl att det blir en infinner sig en trygghet där på det sättet. Sedan en grej som är lite intressant matchen i matchen här, nu har de ju redan mötts en gång den här säsongen. Men det är ju att en Validata återvänder till Solna. Nu har han ju redan gjort det vid något tillfälle när han varit i både Häcken och Helsingborg. Men där har vi en spelare som det var rätt mycket rabaldet kring när han lämnade AIK gratis för spel i kroatiska ligan, om jag inte minns helt fel. Och där var det ju kvartsamtal och liknande. Så att det är ju en ganska känslig match i matchen, så att säga.
Släkten är värst, kan vi få se det där då?
Ja.
Han har ju gjort mål för i Allsvenskan, så att det är ju inte helt omöjligt.
Nej.
Blåvitt Gävle då. Tredje matchen vi tänker snacka om den här gången. Egentligen ganska avslagen match, va?
Ja det är... När göteborgaren själv säger det så...
Nej, men alltså det är ju det. Det är ju en säsong, va? Jag har ju sagt det i tre raka poddar, fyra raka poddar, att det är en säsong man vill glömma. Och det är ju så enkelt. IFK Göteborg är inte tillräckligt bra just nu.
Men det har ni någon match kvar som ni har att se fram emot? Jag kan inte komma på någon.
Gnaget hemma måste Gnaget det vara
hemma. Ja, det är klart, såklart. Det är klart en match.
Det är den andra matchen, för det är ju ändå ett rivalmöte kan man ju kalla det. Men annars är det ju ingenting att se fram emot. När man förlorar med 4-2 jag tror det blev 4-2 emot Kalmar senast. Nej, man vill ju helst bara gå och begrava sig. Det enda glädjeämnet är Emil Mar och Omarsson. Annars är det ju ingenting.
Men det är klart att ni skulle kunna spöa AIK där. Då har ni ändå gjort någonting i slutet på säsongen.
Ja, fast det räcker ju inte.
Nej, men det är ändå att förstöra drömmarna för dem i alla fall. Så att...
ja.
Men om man ska snacka något positivt i Blåvitt, så är det väl ändå att Tobbe Sen trots skador återkommande varit utanför både trupp och elva. Ändå gör hittills 10 baljor i år.
Jo, men det är ju det. Han är ju en pålitlig målskytt. Han har inte samma snabbhet. Nästa säsong kan han hålla sig skadefri. Kanske den siffran kan öka eller så minskar det beroende på ålder. Men det har ju varit... alltså, anfallsspelet i år, man har ju ofta kritiserat. Man har inte haft någon konstruktivt spel. Men nu har det ändå funnits på senare tid tendenser till två målskyttare framme i alla fall. Omarsson och Hussein som gjort det bra. Sen är ju innermittfältet fruktansvärt svagt. Det är inte alls allsvensk toppklass överhuvudtaget.
Och det såg man ju lite i förra matchen där mot Kalmar också förstås. När Sabba Låsson gick bort sig i minst två lägen och Lennartsson gick ut och sa att han kunde redan byta ut honom efter 25 minuter. Vilket också är kanske lite märkligt. Visst, det är väl bra att vara uppriktig och ha raka rör i media. Men samtidigt så känns det som att det skadar Låssons självförtroende lite att gå ut och säga det. Även om man plockar av honom i halvtid och sedan förklarar för honom och ger respons på vad han gjorde bra och dåligt. Men jag vet inte om det är rätt sätt att sänka en ung spelare på det sättet.
Men är det inte det här en hel kossa att om någon är fruktansvärt urusel, varför kan man inte byta ut honom efter 25 minuter? Varför måste man få spela en halvlek?
Men det är klart han kan, men då skulle jag tycka att han skulle byta ut honom direkt och förklara för honom då direkt att han gjorde det. Men nu väntar han ju ändå en halvlek. Då blir det ju något, någon form av hyckleri lite att å ena sidan ska han få lira hela halvleken men sen säger han att jag kunde byta ut honom. Jo, men varför gjorde du inte det i så fall?
Men det var ju inte frågan, utan frågan är ju varför man väntar 45 minuter med att byta ut en så dålig spelare. För det är ju inte, det är inte bara Sabo Larsson som har gjort så dåliga insatser, så dålig insats det här året, utan det finns ju ganska många exempel på det här, men som ändå får spela en halvlek och då plockar man ut dem. Bara det att då är skadan redan skedd. Men varför kan man inte byta ut någon efter 25 minuter i första halvlek eller 20 eller vad det än under. Man kan ju inte byta ut en spelare som inte blir skadad i första halvlek, och det är för mig helt ofattbart.
Nej, men det är, Mark Dempsey har ju, han är ju kastat ut innan halvleken, men det är väl en standard på svenska tränare.
Jo, men det är ju det, det är ju en hel kossa.
Nu är inte han svensk heller, men
Nej, men för mig är det, om de presterar dåligt den matchen, det kan ha med dagsform att göra. Då ska man byta ut den, för att man gör den inte en tjänst.
Nej.
Precis, och det var väl lite liknande återigen svenska tränare som väntar till alltid. Det var ju samma grej när Aido hade någon riktig blundermatch här i våras innan han slog igenom på allvar. Då väntade ju Nanne förstås till halvtid innan han bytte ut den här unge mittbacken då. Så att det ligger ju någonting i att det blir på det viset.
Mm.
Men också positivt, Mads Albeck visar hjärta för klubben och kommer stå på kommandobryggan under Gävlematchen.
Ja, det är trevligt.
Ja, men vad fan, det måste ju brinna lite för det. Tycker du inte?
Det är så avslaget.
Ja, men det är jätteroligt. Det är jätteroligt att han visar kärlek till klubben och hela den biten. Det är ju, men som sagt, jag tycker att först presterar man på plan och därefter så kan man ta det ett steg längre. Men
kan det vara lite att han försöker fiska lite?
Ja.
Det är klart han försöker fiska lite, men å andra sidan tycker jag att det är bra som han har gjort tidigare i år, att han har gått ut och bett om ursäkt till fansen.
Det ska han ha.
Vilket få spelare gör, och det tycker jag att fler borde ta i backning. Till exempel tar man ett onödigt rött kort eller ett onödigt gult kort så att man blir avstängd, och man vet att Mads Albeck är en fruktansvärt betydelsefull spelare också för IFK Göteborg. Jag tycker att han har delvis presterat väldigt bra i år i den rollen han har. Men att man då ändå går ut och ber om ursäkt, det är kanonfint.
Ja, fint är det.
Ja, till viss del. Men samtidigt, man kan ju inte be... Jag tycker ändå inte att, visserligen ett rött kort tycker jag att det kan man be om ursäkt för. Men spelet i sig, det kan man ju också till viss del be om ursäkt för. Men samtidigt får man ju ha det i åtanke att det är det man presterar. Då får man ju göra det bättre till nästa gång. Då får man ju försöka utveckla stället, och det är det man inte har sett i Göteborg.
Sen måste ju ett rött, vissa matcher så alltså, kan man ju som supporter gilla ett rött kort. Jag menar,
absolut.
Hade någon djurgårdare tagit ett rött mot AIK, även fast det stod 0-3, alltså då hade man ju verkligen, där är det ju någon i alla fall som visar någon typ av aggression eller någonting, och då hade man gillat det. Då hade man inte behövt få en ursäkt för det heller riktigt.
Som Kamara i Örebro.
Ja, just det. Han ville så himla gärna spela mot Djurgården, och så tar han det där röda.
Ja.
Fotbollsnyheter, eller kanske landslagsnyheter. Vi har ju faktiskt haft det här smått bedrövliga uppehållet från ligaspelet. Men å andra sidan bjöds vi också på två smått fantastiska landskamper under gårdagen. Vi spelar ju in på en tisdag. Och vi kan väl börja med den matchen vi såg på plats. Sverige-Bulgarien på Friends Arena.
Drömmar av guld!
Nej, men det var faktiskt en riktigt fin känsla. Efter efter anfallet i första målet så kändes det ju fantastiskt bra.
Innan dess var det väl ingen höjdare.
Ja,
vill jag väl, jag som kollar på TV istället.
Ja, vad heter det? Andra målet kändes också som en lättnad med tanke på det friläget som Bulgarien faktiskt hade när Granqvist gör en mindre bra insats på det målet. Men som helhet, en bra genomförd match från svenska landslaget. Fina prestationer, inte Ola Toivonen och Lindelöf Nilsson sticker ut. Centrala mittfältet, stabilt. Forsberg kan bättre, helt okej. Dormas plandrar högt men lågt. Nej, men det var som helhet en bra genomförd match.
Det blev skönt framförallt att se Toivonen som levererar och sen, för han har ju fått mycket skit i sina dagar i landslaget, men sen ändå, det blir ju lite facit i hand så här att Zlatan satt ju verkligen på Toivonens bästa position.
Absolut, och i en sån här match där det var ganska långsamt spel både från Sverige och Bulgarien. Det var ju lite kontringsspelet där, men ofta var det ju långsamt spel och sen boll upp mot forwards, ofta från Ekdal eller någon av ytterbackarna, och därigenom så kunde man ju starta ett anfallsspel. Och där är ju han väldigt bra, i och med att Toivonen, när han får lite lugn och ro, så kan ju han jobba rätt schysst utanför straffområdet också. Och då blir det ju ganska bra till slut.
Han är ju bra på huvudet, men samtidigt tycker jag ändå att kritiken är visserligen befogad, men samtidigt ändå inte. Han har ju gjort det bra i franska ligan. Om du jämför då franska ligan med till exempel grekiska ligan som Marcus Berg spelar i, så tycker jag ändå att då bör ju Toivonen ha ett bättre tempo i sig. Sen tror jag inte att han kommer vara någon sensation mot Frankrike, det ska jag vara uppriktig med att säga, men typ Bulgarien kan jag tänka mig. Jag kan tänka mig att han hade fungerat bättre än Guidetti mot Holland också för den delen. Han hade funkat bättre mot Luxemburg. Så för mig efter den här insatsen så tycker jag att han ska starta mot Frankrike nästkommande match.
Jag tycker också att han ska starta, och det känns som att vi har varit inne på det tidigare också, att det känns som att han har ju ett samspel med Berg sen innan, i och med att de har sin historia ihop i både U21-landslaget men även i PSV Eindhoven. Så att den connectionen finns, och de har ju varit i samma FIFA-gäng en lång tid tillbaka i landslaget med Pontus Wernbloom bland annat. Så att känslan finns ju både på och vid sidan av planen, och det underlättar nog ofta i samarbetet. Och vi såg ju att de hittade ju varandra direkt där när Toivonen brände det där nickläget.
Ja, brände, ja.
Det var en ganska svår vinkel.
Det var en svår vinkel, alltså jag skulle inte lasta honom allt för mycket för att han inte gjorde mål på det läget, men samtidigt, han hade det varit Zlatan hade det förmodligen varit mål, men Zlatan är också en världsspelare. Den icke-extraordinära forwarden gör inte mål då.
Sen kan man väl säga att jag vet att Janne fick kritik för att Guidetti inte kom in tidigare. Man får väl ändå konstatera att det är Toivonen som är den bästa anfallaren efter, nu när Zlatan försvann.
Jo, men
ja, men inte Berg fortfarande går före. Jag tycker väl fortfarande att han Toivonen har väl tappat lite av sitt löpsteg, även om han aldrig varit någon djupledsspringare direkt, så tycker jag väl fortfarande att Berg har ett högre tempo i sig och kan prestera bättre på den absolut högsta nivån. Men utöver det så är det väl ganska jämnt, och Toivonen går väl före Guidetti, kan jag också hålla med.
Jag tycker inte att Guidetti är tillräckligt bra för att starta i svenska landslaget just nu. Det ska vi uppriktigt med att säga. Jag gillar ju också Guidetti precis som många andra med mig, men det är ju som sagt, han löper i samma tempo. Det finns ju ingen snabbhet överhuvudtaget längre, vilket är väldigt tragiskt att se eftersom man vill så mycket för landslaget och så vidare. Men just nu är han inte på den nivån som man bör vara för att spela i landslaget.
Men känns inte det lite som att Toivonen är första valet hos Janne, och sen så andra valet är egentligen vem som ska stå bredvid honom, om det är Berg eller Guidetti?
Nej,
både och. Jag tror att Berg är första valet. Det är någonstans han som ska göra målen och springa i djupled. Och han är ju varenda anfallare som är väldigt snabb i djupled. Tottenham visserligen, men han har väl inte den nivån i sig och varit med tillräckligt på den internationella nivån för att kunna sätta de lägena kanske, eller ha kylan i avgörande lägen och löpa rätt när man ställs mot lite bättre mittbackar.
Men jag tänker att Toivonen blir ju den nya, man kan inte jämföra med Zlatan, men det är ändå lite samma spelstil, kanske inte den snabbaste. Han vill vara lite längre ner för sen skarva vidare till någon snabb liten ettrig forward.
Jag tycker nog att, jag tror ändå att Lagerbäck har haft ett finger med i spelet här. Att han säger, eller berättar då för för Janne att han tycker att Toivonen ska starta i och med att han är rådgivare. Jag tror ju att Janne ser det själv också. Men i den här EM-truppen så fanns det ju vissa funderingar på om de skulle ta med Kiese Thelin eller Ola Toivonen. Och där tror jag faktiskt att Lagerbäck hade ett finger med i spelet, för att det Toivonen är bra på, det är ju att nicka. Alltså om man ska vara uppriktigt ärlig.
En bollmottagare också.
Ja, men det är en bollmottagare. Och sen är det ingen sensation med fötterna. Alltså hans passningsspel är ju inte jättebra. Men det är ju en kompatibel forward för det landslaget vi har just nu.
Problemet, eller det blir ju lite av ett problem att Guidetti är så fruktansvärt älskad när han inte är speciellt bra. De sjöng och ropade ju att han skulle in redan i 70:e minuten, var det väl 65:e minuten där någonstans. Och han har ju stort fokus på sig, folk vill se han spela, supporterfavorit, brinner för landslaget. Och någonstans så skulle han ju kunna bli en ledare för det här landslaget i framtiden. Men när man då inte hänger med på planen så blir det ju någonstans en problematik kring det här att folk vill se honom. Det kommer säkerligen bli tryck på Janne om man inte skulle leverera att Guidetti inte får spela. Men samtidigt så vet man ju att de forwardsen vi hade på planen nu, det är ju bättre fotbollsspelare än Guidetti för stunden.
Det kändes ju som det var ett ganska populistiskt byte av att byta in just Guidetti också i matchen. Visserligen fick han komma in i 87:e minuten, men det var ändå...
Men det är ett jävla pissbyte. 87:e minuten, Sverige leder, du blir inte inbytt för att du ska göra någon skillnad, utan det är ju ett populistiskt byte du gör där.
Jo, det är det ju.
Och det är väl klokt också av Janne att göra det för att få tyst lite på kritiken och göra, nu blir väl inte han mycket nöjdare Guidetti efter det.
Men så länge Janne tar poäng så ser jag alltså...
Jag ser hellre ett landslag som vinner än ett landslag som ser
absolut
dysfunktionellt ut.
Och det här ser ju bra ut. Vi har ju 7 poäng på 3 matcher, oavgjort mot Holland. Det är ju ett starkt resultat. Även om inte Holland och den truppen man hade för ett antal år sedan, så är det ju fortfarande världsklassspelare på många, många positioner.
Det är ju fortfarande en generationsväxling som pågår där. Nu ska man inte dra för höga växlar, för nu är det ju snart Frankrike. Och där kan man kan ju inte ens begära att de ska ta en poäng, utan... Man kan begära att de ska hålla ner siffrorna kanske, så att det inte springer iväg. Men de andra matcherna, jag tycker ändå att vi ska ha en chans på att ta oss till playoff till exempel.
Absolut. Sen måste vi också nämna Emil Kraft, som jag tycker stod, även om han var lite svajig, delvis defensivt i vissa lägen, och han föll ganska lätt i en situation när de var nära att få 2-mot-2-läge mot mål och komma in i straffområdet. Men utöver det så var han närmast briljant på sin kant offensivt.
Jag tycker att han var faktiskt bra i matchen. Om man nu fick sätta honom på en rankingskala så 3 starka. Men i och med att han spelar med Dormas framför sig så får du heller ingen hjälp framifrån. För Dormas är ju ingen bra försvarsspelare. Han kan ju inte stänga sin kant. Till exempel som Forsberg på andra sidan. Så att Kraft var helt klart ett glädjeämne. Nu finns det ju två habila högerbackar i Lustig och Kraft.
Och Solmonsson hamnar allt längre från landslaget.
Han gör ju det, men det var ju som Laul skrev i en krönika här idag, eller om det var igår, i och med att vi spelade. Men det spelar ju mindre roll att man har testat Tinnerholm och Salmonsson, och det känns ju, och det finns ju anledning till varför de är respektive 25 år, 27 år och inte har gått utomlands ännu. Det är ju för att de är ju liksom bra i sina klubblag, men utomlands så slår de nog inte tyvärr.
Nej.
Precis. Men också innan vi surrar ihop den här Ålandskampen så kanske man också ska nämna något av det viktigaste. Jag vill inte säga att det var ett rån, men lite märklig händelse. Vi blev alltså uppledda direkt till vår sektion utan att vi visste ordet av om att starkölen fanns på lägsta våningen. Folkölen fanns på översta. Vad säger vi om det?
Sitter man på de billigaste platserna ser man ibland pöben helt enkelt.
Vad kostade en biljett när ni var...
Vi hade faktiskt, när man tittar på vad Aftonbladet skrev, vi var ju där ganska god tid innan. Så hade vi kunnat få gratisbiljetter till och med. Det var lite synd att vi missade det. Men den kostade 200 riksdaler.
På sitt andra etage.
Ja, i taket, exakt.
Och ändå var det alltså 21 000 på plats. Lite över det. Men En fruktansvärt dålig siffra får man ju säga.
Det får man ju ändå säga, men samtidigt, landslaget nu är ju inte särskilt, det är inget sexigt landslag Sverige har. Man har ju inte de här storstjärnorna som man tidigare haft, som har lockat publik. Och spela mot Bulgarien som var, ja, fruktansvärt dåliga, ska man ha i åtanke, så... Så ja, 21 000, men det ska ju komma fler.
Alltså jag vet inte, jag köper ju det till 90% det du säger, men jag tycker ju faktiskt att marknadsföringen kring matchen, kring landslaget överhuvudtaget, det är ju helt snett, det funkar ju inte alls. Det här är ju inte bara andra matchen i rad som det har visat att det är någonting som inte fungerar när det gäller försäljning med biljetter, utan det har ju varit genomgående dåligt de senaste matcherna. Och då är det ju några som ska ta, alltså några måste ju ställa till försvar. Jag tycker ju det är bara bedrövligt att man låter spelarna betala biljetter, köpa biljetter, köpa ut biljetter liksom till, det är inte det, det ska ju inte de göra, utan det är ju styrelsen som måste lösa det där. Och kan de inte göra det, ja, då får man fan byta försäljningschef, fan, alltså nu svär jag, men jag tycker det är ju dåligt att man inte vågar ta tag i det, för det är ju uppenbarligen något fel i...
Det ligger någonting i det du säger, för att jag kan också tycka att det är märkligt att man inte är mer kreativa. Det var som jag läste, någon på Twitter skrev, Rasmus Forsström, aktiv i Blåvitt där, att varför inte vara lite kreativa istället, att man fixar specialpriser åt olika medlemmar i supporterföreningarna till de allsvenska klubbarna runt om i landet. Därigenom kanske man kan samla det här trogna, fina supporterna som till exempel var nere i Frankrike. De kommer ju från alla möjliga delar av landet, och kanske om man kan fixa ett specialpris då, att det lockar lite mer att ta en hotellnatt i Stockholm och se den här typen av match.
Nej, men det är ju, alltså ska man vara riktigt drastiskt, det kostar ju för mycket pengar att gå på svenska landslaget. Det gör det ju, biljettpriserna ligger ju
aldrig... 600 spänn för tredje etage.
Jo, men det kostar ju för mycket pengar för att locka alla typer av kategorier. Sänk biljettpriserna och satsa på kvantitet istället. Sen så måste vi även dissekera Gula väggens insats igår.
Ja,
det var ju verkligen, ja, det var ju mellanrum mellan stolarna.
Och det är ju sorgligt att kritisera det här, för det har blivit någon form av mode bland journalistkåren, och den som kan spotta mest på Gula väggen nu när det är hemmalandskamper medan man hyllar dem på plats. Men det var ju tråkigt att se, och när man vet vad Gula väggen egentligen kan stå för. Ja. Titta på U21-EM, titta på EM i Frankrike, Tyskland 2006, Polen och Ukraina 2008. Det är ju världsklass. Det är ju absoluta världsklass när Gula väggen är samlade.
Svenska supportrar håller ju världsklass. Det gör man ju även i allsvenskan. Men just på hemmalandskamper då finns det ju inte det.
Felet är ju att SvFF tycker ju synd om sig själva. De förstår ju inte hur man inte kan lägga 600 spänn på att se det finaste vi har, svenska landslaget. Mm. Det är ju inte supportrarna det är fel på, utan det är ju...
Det är biljettläget.
Ja.
Men ska vi sätta punkt där kanske?
Ja.
Skärpning.
Till något lite roligare då, U21. Fan vad roligare med att se på, måste jag säga.
Ja, herregud. Det är som nästan raka motsatsen till A-landslaget
emellanåt. Det är garanterat.
Just med de här namnen som kliver fram, och det där målet. Vi såg klapp-klapp-spelet mellan Pavel Sibitsky och Carlos Strandberg.
Mm.
Det var ju smått otroligt egentligen.
Måste ju hylla vattendelen Carlos. Här har han gjort två riktigt bra matcher. Jag har sett dem. Jag var tvungen att se om lite repriser, för att han vågar ju verkligen, vad ska man säga, han vågar bjuda på sig själv. Han kör mycket klackar som faktiskt går hem också. Och han är stor och stark. Det är egentligen ingen som jag har sett liksom... Ibland är de två på, men det är ingen som lyckas välta ner den, utan han är jävligt skicklig att behålla kontroll över bollen. Och därför skulle det bli intressant att se, att jag tror ju att han kommer så småningom peta ner Gudetti.
Jag tror också att han ska in i A-landslaget snart, för att det han fortsätter att visa upp. Nu är ju problemet att han inte får någon speltid i CSKA och kommer säkerligen inte få det heller, med tanke på att han gjorde det så pass bra i allsvenskan. Han har gjort det bra i U21-landslaget. Han har visat gång på gång vad han går för. Han hoppade in och gjorde något mål där även för CSKA. Så att det finns ju där. Och jag menar, en Lassina Traoré. Alltså, så mycket bättre är han inte än Carlos Strandberg. Så att det är klart att han ska in och se att Ludde sitter och rynkar pannan här och tittar ner i backen liksom, som att vi skulle hylla Tomas Fritjofska. Men det här är ju en klassspelare faktiskt.
Ja.
Ska vi släppa in dig?
Nej, jag väljer inte att kommentera på sen. Jag är som sagt, jag är Carlos Strandbergs största kritiker. Han har gjort det bra i U21-landslaget. Det är det jag kan säga. Han har gjort jättebra i U21-landslaget. Jag tror inte du håller på en högre nivå.
Nej, självklart kommer det bli svårt för han att slå in sig i A-lagsfotbollen i landslaget. I landslaget är det ju för alla att ta det här steget. Men jag tycker nog ändå att han har bevisat mer under en kortare tid än vad Guidetti gjorde.
Ja, absolut. Guidetti är ju lika kylig på bänken där nästan som Carlos. Nu får ju Guidetti spela lite med tanke på att de måste rotera för ett Europa League-spel också.
Mm.
Det gäller såklart CSKA, men Carlos är ute på ett helt annat sätt i kylan där än vad Guidetti är i Celta, för att han är ju fortfarande chansen och är med där i kampen om en startplats på ett annat sätt.
Mm. Det är fruktansvärt kallt i Moskva, det ska man veta. Så där sitter han fast i frysboxen.
Ja, och det blir gott åt det.
Nej, det gör man inte. Jag givetvis hoppas ju att så många svenska spelare i Europa ska få speltid. Det är inte så att jag inte vill att Carlos Strandberg ska bli nästa stora stjärna. Däremot tror jag inte att han kommer bli det. Men det är en annan diskussion. Och jag tycker ju till exempel att Cibicki ska vara med helt enkelt. Jag tycker egentligen att Cibicki är bättre än Carlos Strandberg.
Men det är lite två olika speltyper ändå.
Det är ju det. Det är två helt olika speltyper. Nu kommer jag inte ihåg vad man kunde ha för möjlig startelva i ett U21 EM, i och med att man kan kvalificerat in där. Men det var ju i alla fall Erlandsson i mål, Kraft, Lindelöf, Dagerstål, Augustinsson.
Och sätta in i mitt fält med Kristoffer Olsson, Melker Hallberg. Mm.
Fransson
förstås.
Tibbling. Tankovic.
Simon Dribbling.
Djurgårdaren. Och så har vi ju en Isak, en, vad heter han? Azora.
Ja.
Men även Cibicki och Carlos. Att det är ju ett, på gränsen, det är svårt att säga om det här landslaget skulle vara starkare än det som vann U21. Målvaktsposten är förstås starkare i Karlgren. Han spelar ju tyvärr inte A-lagsfotboll för stunden. Tim Erlandsson, Halmstad-kille, trevlig för övrigt. Även om inte vi är så tajta som det kanske låter här just nu. Men i vilket fall, det är ju en lovande målvakt också. Men det är ju inte Karlgren-nivå på det sättet, i och med att han har fått så mycket mer A-lagserfarenhet. Men de är ju klart chans att gå vidare från gruppen. Jag har inte jättekoll på vilka som har avancerat där, men det är ju häftigt att det finns den här vinnarkulturen i U21-landslaget.
Mm. Jag skulle nog vilja säga att det här laget som jag ser spelare för spelare har större talang. Däremot har jag svårt att kommentera dem som lag. Det är en annan femma, för att det fanns ju kanske ännu större och tydligare ledartyper i det förra landslaget, i Guidetti och till exempel Hiljemark. Och det är ju också en parameter man ska med i när man bygger ett lag.
Sen verkar Eriksson ha en jäkla pli på sina mannar. Alltså, att han... Det är ju någonting med han. Han verkar ju få spelaren att känna ett lugn och sen också skapa lite hype över det hela. De verkar ju vara alltså nästan övertaggade när de går in på plan.
Precis. Han måste ju ha någon form av blandning mellan det här vi pratat om, att Hamrén är en motivator och Jan Andersson och Lagerbäck är mer teoretiker och kan de taktiska bitarna, framförallt defensiven där. Men han måste ju vara någon form av blandning, i med att det spelar ingen roll vilken grupp han har. Nu har han haft två olika grupper. Förra gruppen, det var ju Guidetti ledande och Khalili var med i gänget och Kiese Thelin och Quaison och gänget. Men här blir det ju något annat. Här är det ju ett nytt gäng delvis, även om vissa var med sen innan. Men här kommer ju Carlos in och Cibicki tar plats och Hallberg får utrymme. Kristoffer Olsson får ett annat utrymme. Så att det är ju häftigt att han även med en helt ny grupp i princip kan fortsätta att bygga vidare och ändå få den stämningen i omklädningsrummet.
Svensk fotbollsframtid ser faktiskt ganska ljus ut.
Veckans allsvenska profil. Och den här veckan så fortsätter Genuin Läderkula lite grann på Norrköpingsspåret. Och vi intervjuar Basse Andersson.
Basse.
Denna omtalade spelare som vi alla nog tycker väldigt, väldigt mycket om. Men det finns ju en annan spelare vi också tycker mycket om i den här podden.
Som vi tycker mer om.
Självklart.
Nej, nu ska vi inte vara sådana.
Basse är bra också. Nej, men vi har ju faktiskt ringt upp Basse för att delvis snacka lite om Basse förstås. Det är också intressant. Och om Norrköping. De är ju i högsta grad med i guldstriden. Men framförallt så valde vi att snacka om Kalle Holmberg. Hur är egentligen samarbetet? Hänger de någonting på fritiden? Vilka är Holmbergs styrkor på planen enligt Bassa? Just att man ska kunna få höra det här från en annan sida kring Holmberg också.
Mm.
Så lyssna här riktigt noga och få en bild från Basse om Kalle Holmberg.
Jag känner det är Spartan Pearson här från podcasten Genuin Läderkula. 11 mål på 16 starter hittills. Det är ett rätt bra facit. Hur ser du själv på det?
Ja, det är ganska bra tycker jag. Alltså, det är bra. Jag vet inte vad jag ska säga om det. Utan det är mer att det känns klart jättebra att göra mål. Och få leverera lite mål också. Inte bara springa runt på planen.
Det är ju ditt första år i Peking. Varför tror du att det gått så bra så snabbt för dig här i Norrköping?
Ja, det, jag vet inte. Jag har väl sagt det många gånger att det känns som att det är ganska lätt att komma in i laget från början. Och att man trivs bra. Och sen är det klart ett bra lag att spela. Spela bra fotboll. Och, så det är kul att spela. Och det gör ju väldigt mycket till motivationen. Så där, så det, nej, jag trivs bra. Så det är väl det som huvudorsaken tror jag. Så det har gått bra.
Många nya spelare har pratat om det, att det finns en stor tydlighet i Norrköping. När man kommer in så är allting väldigt enkelt. Går det att precisera vad det är som gör att det blir enkelt för nyförvärv att komma in och göra bra ifrån sig, som även Kalle Holmberg och Niklas Eliasson har gjort?
Ja, men det är väl som man säger att det är just en exakt sak. Det är svårt att säga vad det kan vara, men det är väl många faktorer som spelar roll. Att det är rätt personer och rätt slags personer som är i laget som tillför rätt energi och sådär kanske som har det där som hjälper spelarna att komma in i laget snabbt. Sen är det väl att vi har en bra idé och spelidé och bra spelare till det som tillför att det blir enklare och såklart och roligare att spela.
Vad skulle du säga att det var som inte fungerade för dig riktigt i Djurgården för att få det här genomslaget på samma sätt?
Det är svårt att säga. Det kändes ändå som när jag fick spela, jag gjorde i mål där också. Så det var inte en katastrof som vi får det låta till. Utan det var väl... Sen var jag kände mig lite mer låst där i spelet än jag gör här. Och lite friare. Kan göra lite mer vad man vill på något sätt. Inte vad man vill, men det är lite mer samma... Känner man inte lika låst i alla fall, gör jag inte. Så det är mest det kanske. Så det gör det till att tappa lite glädje och sånt där också såklart. Men vad det beror på annars, det vet jag inte.
Vi har ju ett guldrejs här också som ni i högsta grad är med mot Malmö här. Malmö fick ett par spelare skadade nu senast. Men vad tror du för Norrköpings del blir viktigt nu framöver i sista matcherna för att ni ska knipa ett andra guld?
Nej, det blir att vi fokuserar på en match i taget. Nästa match för att vi... Fokusera fullt på den och att vi söker för vår maxprestation. Det är väl det vi kan tänka på. Fokusera på en match i taget. Det går inte att tänka på ett guldrace och fokusera för mycket på Malmö. Utan det får inte det gå i längden. Tyvärr.
Ett steg i taget helt enkelt.
Precis.
Kalle Holmberg är ju en liten poddfavorit för oss också. Vi har lite frågor om ert samarbete hittills. Han kom in i somras till klubben. Hur påverkar det dig att få en ny anfallspartner?
Nyman var ju såklart väldigt bra, en bra spelare som löpte väldigt mycket för laget och hoppade mycket i sin speltid för laget, och det var en bra spelare vi tappade där, och sen kom in en bra spelare i Kalle också, såklart lite annan spelartyp kanske, bolltrygg och målfarlig han också. Jag har inte spelat så många matcher tillsammans, som har varit lite sjuk här sista, men han spelade, hoppade in igår och gjorde mål direkt, så det var ju anvisat framsättarna till. Så han har gjort det väldigt bra. Vårt samarbete kommer ju bara bli bättre och bättre såklart. Ju mer vi spelar med varandra. Sen var vi bra på tillsammans. Det vet vi kanske inte riktigt än. Men jag tycker vi har ändå kompletterat ganska bra de matcher vi har spelat. Fördelningen med djupledsspel och sådär. Så det känns som en bra mix.
hur tycker du att ni kompletterar varandra, du och Kalle, på planen sett i djupledsspel och liknande?
Nej, men han känns som lite mer som en spelare som vill möta och kunna fördela bollen lite sådär. Jag känner mer som att jag kan väl egentligen springa ut det och både springa ut det över taget. Så om han känner att han går ner så kan jag väl springa lite mer djupled just då, tycker jag. Så det, jag vet inte, det känns som att vi har lite olika egenskaper som vi kan utnyttja på olika sätt då.
Vad skulle du säga att Holmbergs bästa egenskaper är på planen?
Bästa egenskaper? Nej, det är att han är bolltrygg, tycker jag. Vad jag har sett hittills. Han känns trygg med bollen och sådär. Han känns som en lite mittfältare på något sätt.
Absolut. Har ni hängt något vid sidan av planen hittills?
Nej, jag har inte gjort det. Jag har familj och så det blir mycket att hänga med folk som har familj och sådär, mestadels hittills. Men vi pratar jättemycket och så på träningar och sådär, så det är inte... Så vi umgås mycket där, det gör vi. Men inte utanför plan hittills har vi inte gjort.
Vilken är din favoritöl?
Favoritöl? Jag gillar inte öl överhuvudtaget.
Ja, okej. Okay. Vad gillar du för något då?
Nej, jag skulle inte säga att jag... Men jag gillar sånt. Jag vet inte vad jag gillar riktigt. Jag dricker inte ofta, jag ska vara ärlig. Jag dricker öl. Jag dricker nästan hela sidor. Kan jag inte så populärt att säga. Det gör jag väl.
Torsdags tillbakablicka.
1921 är ett år som inte många kommer ihåg i den allsvenska floran. Men just det året var Rax genuint. Det var en kamratförening som vann allsvenskan det året. Men det var varken IFK Norrköping, IFK Göteborg eller IFK Jo. Det var nämligen kamratföreningen från Eskilstuna. Men efter det har det bara gått ut för och numera ligger laget i division 4. Klubben har också fostrat en bronshjälte från 94, Kenneth Andersson. Och Premier Leagues mest välriktade frisparksfot i Sebastian Larsson. Men det jag vill komma till är att det inte är en fullt orealistisk chans att det snart finns ett allsvenskt lag i Eskilstuna. Men det är inte IFK Norrköping. AFC ska flytta till Eskilstuna nästkommande år och ihop med Eskilstuna City. AFC vänder till en stad där en klubb med anrik historia kommer att hamna i skymundan.
Man blir nästan lite förbannad faktiskt. Jag tycker det är tråkigt just där. Man tycker ju så mycket om det historiska, det gamla, det fina, det genuina. Och så kommer ett lag som AFC som startades på 2000-talet och ska ta fokus då från ett IFK Eskilstuna som haft ett par tunga år och inte varit uppe på länge i allsvenskan och liknande. Och de lär ju säkerligen tappa supportrar och jag förstår ju det. Det är ungdomar som växer upp, för femåringarna, sexåringarna som ska gå på sina första matcher. Det är klart de väljer allsvenskan och de har ju inte koll på det här liksom, historien och bryr sig kanske inte så mycket om det heller. Så det är klart det är tragiskt.
Hela hen, ja.
Men vill ni ha ett glädjeämne så kan jag säga som så här att IFK Eskilstuna har gått upp i division 3 och avancerat ifrån division 4.
Kul.
Men kan man inte säga att hela händelsen är lite det som hände med Wimbledon där?
Ja.
Det är väl lite, alltså det är väl det närmaste man kan komma i svensk fotboll i alla fall.
Ja, det är ju det. Det är ju, nu får man ju tillägga att Wimbledon hade ju supportrar. Det har ju knappast av sig. Nu ska jag inte klanka ner på de 200-300 som går där. För jag vet ju själv vad det innebär att ha det tufft publikmässigt i och med att jag stöttar Halmstads bollklubb.
Har ni varit nere på 200 någon gång?
Nej, det lär nog inte hända. Det är halmiga siffror så att säga. Men i vilket fall så är det ju tråkigt. Men man får ju bara rikta en värmande ryggdunk som Kim Källström tycker så mycket om i omklädningsrummet till spelarna i IFK Eskilstuna och att de får fortsätta kämpa på helt enkelt även om Mordor har kommit närmare.
Ja, men tänk dig, du hade ju Mordor redan från början. Orsna började ju ta in med Eskilstuna City. Bara namnet gör ju en illamående.
Absolut.
Och nu kommer AFC och ska ta över Eskilstunas Citys, om inte helt enkelt säga, ungdomsled. Alltså det är ju, det här är ju riktigt plastigt.
Knepigt.
Men det är lite som Darth Vader och vad heter han i Sagan om ringen? Den onde där.
Ja, du... Sauron.
Sauron, att de gifter sig där. Det gör man ju liksom. Athletic Football Club och Eskilstuna City, det är ju... Ja, det är så tramsigt det kan bli.
Ja. Ja. Usch.
Usch. Tänk på historien och usch.
Liberala punkten. Och i vanlig ordning har vi ett ämne som knappast har någon form av sammanhang med förra veckans liberala punkt. Det är ju sällan det har det.
Nej, det är ju frisyrerna då som vi knöt samman där ett par veckor eller några veckor. Men annars har det blandats högt med lågt.
Och det är väl ganska skönt egentligen att man har den öppna punkten där det går att snacka om allt.
Mm.
Och den här veckan så kommer vi, ja, föga förvånande att snacka om öl. Men i det här fallet med en seriös stämpel, för att Novus har gjort en undersökning på uppdrag från IQ och STAD bland annat, som samarbetar med Djurgården, AIK och Hammarby. Där ska tilläggas för er som inte vet att IQ och STAD, de jobbar ju förebyggande mot alkoholmissbruk och drogmissbruk. Och i det här fallet har de då tittat upp hur... vad stockholmarna tycker om upplevelsen på läktarna sett till berusade människor och liknande. Och då visade det sig att till och med 9 av 10 ungefär tycker att det är en för hög berusningsnivå ofta på allsvenska fotbollsmatcher.
Det är intressant att veta eller hur man har hur de har kommit fram till de här siffrorna.
Ja. Vi har ju dissekerat den här undersökningen lite mer, ska vi säga. Det kommer att finnas möjligtvis på en plattform. Jag säger inte att det kommer, men möjligtvis. Och det kommer att diskuteras. Bland annat, vi har pratat med STAD. Vi har pratat med Djurgårdens IFs ordförande, Viktor Adolfsson. Järnkaminernas... ordförande Viktor Adolfsson. Det som är intressant här då, det är att man har gjort en undersökning på ungefär drygt 1000 stockholmare, och därefter har man dragit ner den här undersökningen och diskerat den, och det visar sig att det var fler som hade besökt ett evenemang inom loppet av de 5 senaste åren, vilket är ett ganska brett spann, som tyckte att man skulle då ha en lägre berusningsgrad helt enkelt.
Och det är intressant hur man, varför det blir lite problematiskt när man då i stora fall kanske då frågar folkmassan som aldrig går på fotboll egentligen vad de tycker om det. Så alltså, är det inte bättre då att kanske ställa den här frågan inne i arenan i sådana fall?
Jag kan tycka det med, men det svåra här har ju varit också att det skulle sägas att de driver en satsning fotboll utan fylla tillsammans då med de här stora Stockholmslagen, och där alla då gemensamt kämpar för det. De har ju gjort olika prover då via matcher också, där man delvis haft skådespelare som spelat väldigt berusade, och då har de jämfört till exempel att när man köpt öl på en bar utanför så är det knappt någon som har fått köpa då, medan man har fått komma in då på en fotbollsarena när man varit stupfull. Och det tycker de då är ett problem, och man vill utbilda ordningsvakter utanför, men även personalen, servicepersonal i kiosker och så på arenan, att man inte ska få köpa öl eller till och med släppas in. Och det är väl de åtgärderna som på ett eller annat vis kan ses som ett problem i så fall mot supporterkulturen.
Det som man egentligen vill förändra då med den här rapporten och det här projektet, det är ju... attityden till alkohol i samband med idrottsevenemang, kortfattat. Där det visar sig att 10% som går på allsvensk fotboll är väldigt berusade. Det vill säga att de har över 1,0 i blodet. Och det var ju 10% som sagt. Och det är ju en anmärkningsvärt hög siffra, får man ändå tycka.
Absolut, det är det ju. Säg att Djurgården har 10 000, då är det alltså en tusing där.
Ja.
Men jag tycker ändå, det är svårt att säga, men jag tycker ändå att det är negativa konsekvenser när man pratar om, det är ju ofta som vi fick höra från STAD då, liksom att man ser det ur en säkerhetsaspekt. Att om många är väldigt fulla till exempel på läktaren. Ofta är det ju framförallt i klacksektionen där man kanske dricker lite extra mer än vad man gör på familjeläktaren, kan jag tänka mig. Nu har jag ju inga statistiska bevis, men det är ju vad jag tror helt enkelt. Och då är ju den säkerhetsaspekten att skulle det börja brinna eller liknande, vilket väldigt, väldigt sällan sker, då kanske det är svårare för de människorna att förflytta sig ut om det är folk som raglar fram. Men å andra sidan, ur en liberal synvinkel, så kan man ju också se, kan jag tycka att väljer man att svepa ett antal bira och liknande och man vill stå där, då vet man ju någonstans att här är det rätt många människor som är ganska brusade, ganska fulla. Då vet man ju någonstans där, om man ställer sig där, att det kanske kan bli svårare om det nu skulle ske en brand, vilket väldigt, väldigt, väldigt sällan sker. Då blir det svårare att ta sig ut där. Vill man vara på den här extrema säkerhetsaspekten då, då köper man kanske en sittplats istället lite längre ifrån, eller levande sittplats eller liknande, där det kanske inte är lika stor fylla.
Ja, alltså det är en tycker det är en svår fråga, en svår liberal punkt då.
Ja, precis.
En mycket svår liberal punkt vill jag nog poängtera. Samtidigt så ska man ju ha det i åtanke att det säljs ju idag 3,5 på fotbollsarenan om jag inte missminner mig.
Mm. Finns ju en liten bar, en inhägnad bar då.
Det måste vara en inhägnad bar, exakt. Mm. Och det är ju inte lika, det är ju mer, det är ju friare utomlands som man säger så. Det är ingen hemlighet. Det räcker med att åka över gränsen till Danmark i alla fall. Och där vore det också intressant att få en jämförelse helt enkelt om hur man upplever supportkulturen. För det är ju först då man egentligen kan börja komma någonstans.
Men jag har svårt att ta det helt seriöst med tanke på att det är rätt stor chans att man blandar in folk som aldrig sätter sin fot på en fotbollsmatch. Och det blir konstigt att höra hur... Ja, men varför de ska då kunna få påverka någonting som de själva inte egentligen tar del av eller har någonting att göra med? Det blir...
Problemet är väl här att Stockholmsklubbarnas ordförande och de stöttar ju det här. De tycker någonstans att det är bra. Men å andra sidan, man trampar ju på en kultur som funnits med ända från början, att supportrarna behöver den här extra biran inför matchen. Och det är ju någonting som är förknippat över i princip hela världen och i alla länder, att man går på en bar först och man laddar upp tillsammans och man går i trupp till matchen. Och man, ja men som, det är ju en egen match i sig, att istället för att man byter om tillsammans så tar man ju en bira tillsammans på en pub. Och det är så ingjutet. Sedan kan man ju då ifrågasätta att är det kanske bättre då att man börjar sälja starköl istället till kioskerna på arenan, så att man väljer att ta fler starköl på arenan, vilket gynnar laget också. För att det finns ju säkerligen inte så många som är intresserade av att köpa den här folkölen, för det är ju inte lika gott som en starköl. Det är ju inte samma känsla i att dricka de olika typerna av ölsorter. I varje fall tycker inte jag det. Men om man då kan minska fyllan inför matchen och att man dricker lite mer under, då blir det ju kanske inte samma negativa
men då är också,
konsekvenser.
Då är nästa grej som man får dra ännu mer på. Då är det så här, ska det vara nolltolerans på alla idrottsevenemang, ska det då också vara nolltolerans på alla övriga evenemang som äger rum vid de här stora arenorna, till exempel och konserter. Mm. Ska det vara nolltolerans då, ska det vara nolltolerans här? Så det är ju en väldigt abstrakt fråga som man kan sätta in i ett bredare perspektiv.
Det är svårt. Jag tycker ju att de istället borde fokusera på att ha en varm korv istället på de här olika... Där man kan köpa. Det är ju oftast, det är Tele2 i alla fall. Ska man ha en hamburgare, då vet man att man kommer få en kall. Ska man ha en korv, ja, då är du inte säker på att du kommer få en korv. För att det finns sällan där.
Då glider vi in på nästa debatt om just vad man kan köpa i kiosker på matcher. Popcorn på matcher.
Förbjuda.
Ja, det är larvigt.
Det är för mycket bio över popcornen.
För mycket USA skulle jag väl säga. Att popcorn, och snart kommer de väl börja med lite friterad kyckling eller någonting.
Nej, bort med maten. Jag menar, herregud, ni går på fotboll. Njut av sporten. Ta något att dricka. Ta en cola om du föredrar det. Ta en öl om du föredrar det. gärna starköl för min del i kioskerna, gärna kubakola i kiosken också, om ni nu så vill, om det skulle vara kontroversiellt. Och Ahlgrens bilar kanske, men just det här när man ska överdriva och ta in en himla massa mat och grejer, jag menar, det är ingen matfestival du är på, utan njut av fotbollen istället. Och jag respekterar väl att alla njuter på olika sätt, men eftersöker man det genuina, då kan jag lova att då är det ju inte popcorn man sitter med i nävarna.
Men vi kan väl kolla också med lyssnare till GLK här. Vad har ni att säga? Tycker ni att man ska kunna köpa alkohol på fotbollsarenorna runt om i Sverige, eller ska det vara alkoholfritt?
Precis. Och innan vi avslutar alkoholpodden, höll jag på att säga, men den här liberala punkten, så kan vi väl också berätta att det blir en ny bärspodd.
Mm.
Det är klappat klart.
Precis, vi utlovade ju det även en gång tidigare till förra derbyt. Men kanske så är vi bättre på att hålla våra löften när det gäller derbyn på Tele 2. För att det är ju förstås Hammarby-Djurgården som vi tänker gå på och spela in en podd före till ett par starka helt enkelt.
Så har ni några frågor ni vill att vi ska ta upp då efter att vi har druckit några öl, så ställ dem.
Precis. Vi hör oss och synas snart igen.
Tack.
Tack.